Så vi börjar med att lyssna på Koranen inshallah ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis-sabr. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Så som ni hörde har vi idag surat al-Asr, surat al-Humaza och surat al-Fil. Surat al-Asr är en sura som sändes ner i Mekka, precis som de två som kommer efter. Den består av tre verser. Det är en av Koranens kortaste kapitel. Men Ibn al-Qayyim han säger فَهَذِهِ سُورَ عَلَى اِخْتِصَارِهَا هِيَ مِنْ أَجْمَعِ سُورَ الْقُرْآنِ. Att fast denna sura är så kort så är den en av Koranens mest omfattande kapitel. Den omfattar så otroligt mycket. Allah subhanahu wa ta'ala säger efter Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Vid tiden. Och Allah subhanahu wa ta'ala har vi sagt förut, svär vid vad han vill. Eller hur? Men människan får endast svära vid Allah subhanahu wa ta'ala. Allah han svär här vid tiden, eller asr. Och det finns två förklaringar på al-asr. Vissa säger att det är tiden. Där Allah subhanahu wa ta'ala har skapat människornas handlingar av gott och ont. Från Adam till domedagen och framåt och så vidare. Tiden, där människornas gärningar utförs. Andra säger nej, det betyder asr. Slutet på dagen, eftermiddagen. För det är den bästa tiden på dagen. Och vid asr finns också den bästa bönen som man ber under dagen. Salat al-Wusta. Den mellersta bönen som är salat al-asr. Som profeten a.s.w. nämnde. Att den som ber al-bardain, de två kalla bönerna, kommer att gå in i paradiset. Al-fajr och al-asr. Och han nämnde också gällande asr hur viktigt det är att be den. Att den personen som har missat asr är som en person som har förlorat allt han äger. Så det är också en viktig tid. Men det som ulema verkar luta mot de flesta är att vad som menas är tiden. Inte alltså slutet på dagen utan tiden generellt. Så Allah subhanahu wa ta'ala svär här vid tiden. Innal insana lafi khusr. Människan är sannoliken förlorad på sin väg mot undergång. Och det här är generellt. Insan omfattar här människor och jinnar. Alla är förlorade. Förutom de som besitter fyra vapen. och som tror. Gör rättfärdiga gärningar. Uppmana varandra att anta sanning. Samt uppmana varandra att ha tålamod. Sheikh Sa'di, han säger att Allah subhanahu wa ta'ala svär vid al-Asr. Som är tiden. Al-Laylu wa an-Nahr, natt och dag. Hans gärningar utförs. Att varje människa är en förlorare. Och förlust är motsatsen till vinst. Och det finns olika sorters förlust. Det finns den förlusten som är en total förlust. Som de som förlorar både detta liv och nästa liv. Som förlorar belöningen i paradiset och får gå till helvetet. Som Allah nämner i en vers. Innal khasirina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama. Ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Säg, de riktiga förlorarna är de som förlorar sig själva och sin familj. Alltså de åtskiljs eller avskiljs från sin familj på domedagen. Är inte det här den stora förlusten? Att få gå till helvetet i all evighet. Det här är den stora förlusten. Och människor idag ser fel på saker och ting. De tror att en person som har blivit av med jobbet eller förlorat någonting värdefullt, att han är en förlorare. Men det är inte det. Eller den personen som är förlorare, utan det är den personen som har förlorat religionen, som har förlorat chansen att få gå in i paradiset. Det här är den riktiga förlusten. Den som inte blir muslim, som Allah säger, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Den som ger en annan religion än islam kommer inte att få den accepterad och kommer i nästa liv att vara bland förlorarna. Så det här är förlusten. Så man kan antingen förlora helt och hållet. Eller så kan man förlora i vissa aspekter. Yani att man förlorar kanske någon nivå i paradiset. Man får en lägre nivå på grund av en synd. Eller att man har fallit kort i vissa goda gärningar och så vidare. Så det finns olika sorters förluster. Så alla människor är förlorare. Förutom de som besitter fyra egenskaper. Och den första är att man tror på Allah subhanahu wa ta'ala, al-iman. Och Sheikh Sa'di säger iman kan inte finnas förutom om man har kunskap. För iman handlar om att tro. Och tron måste vara på någonting. Eller hur? Vad är det vi tror på? Att tro på någonting kräver att du har kunskap om den här saken. Och därför finner ni i början på Usulu Thalatha, den här kända boken, de tre grunderna. Där sheikhen börjar med just de här punkterna. Och liksom tänker att man ska ha kunskap, man ska agera, man ska kalla och man ska ha tålamod. Och han använder det här som bevis. För en person kan inte tro förrän han har kunskap. Och iman i sharian är att man tror med hjärtat. Man uttalar sin tro med munnen och implementerar sin tro med handlingar. Allt det här faller in under al-iman. Och Ibn Uthaymin nämner också att vad som faller in under detta är självklart tron på Allah, tron på änglarna, böckerna, sändebuden, domedagen och ödet. De här trosartiklarna som ni finner i mans trosartiklar. Allt det här måste man tro på. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala wa amilu salihat, och gör rättfärdiga gärningar, goda gärningar. Och goda gärningar är de som har en grund i sharian. Och för att en gärning ska räknas som god i islam så måste den uppfylla två villkor. Det första är att den är uppriktig. Man gör den endast för Allahs skull. Och det andra villkoret är att den utförs i enlighet med profetens tillvägagångssätt, alaihi salatu wassalam. Då räknas en gärning som god. Alltså motsatsen, om man gör en gärning utan uppriktighet så är den inte god. Om man gör en gärning och innoverar, man gör den på någon annans vägledning än profeten Muhammed, så räknas den inte heller som god. Så Sheikh Saadi, han säger, goda gärningarna är det som, det omfattar allting gott som man gör med kroppen, som har, vare sig de har med Allahs rättigheter att göra eller folks rättigheter. Gärningar kan utföras mot Allah eller mot människor. Kan vara jämt emot. Alltså att du ber till exempel en gärning mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och allting är ju för Allah. Men att du hjälper en fattig är en gärning som du gör mot en människa. För Allahs skull. Så allt det här omfattas av det här generella ordet. Goda gärningar. Det som man har ikhlas, mutaba'a, uppriktighet. Man följer sändebudet. Vare sig man gör det mot Allah. Eller det är en god gärning som man gör mot människor. Och vare sig det är obligatoriskt eller rekommenderat. Det finns ju goda gärningar som är obligatoriska och goda gärningar som är rekommenderade, sunna. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bil haqq. De påbördar varandra sanningen. De uppmuntrar varandra till det som är sant. Och sanningen här omfattar det som kommer från Allah och hans profet sallallahu alaihi wasallam, sharian. Det är det som är gott. Det som finns ett bevis för i Koranen eller i Sunna. Det är det som är haq. Det är det som är sant och det är det som är gott. De uppmuntrar varandra till detta. Sina bröder, sina grannar, sina fruar, sina barn. Alla människor, de troende, stödjer varandra genom att uppmuntra varandra och uppmana varandra till det som är gott. Om man ser sin broder falla kort i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala, så säger man, broder, du måste göra den här saken. Om man ser sin broder falla in i synder, så måste man varna honom från detta. Så det här är en viktig sak. Allah subhanahu wa ta'ala nämnde först två egenskaper som har med personen själv att göra. Den enskilde individen. Att han tror och gör goda gärningar. Och de två kommande egenskaperna har med andra att göra. Den troende tänker inte bara på sig själv. Jag tror jag har iman, jag gör goda gärningar. Han tänker också på andra. Därför uppmanar han andra till att göra goda gärningar. Han delar med sig av det goda som han har. Och han nöjer sig inte med att han själv praktiserar, utan tänker också på sina bröder. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Och sen påbördar han också, de påbördar varandra med tålamod. De uppmanar varandra att ha tålamod. Varför? För när man är praktiserande och du börjar säga till folk det här är rätt och fel, då kommer du få folk emot dig. Det här är garanterat. Varför? För det här är profeternas väg. Att uppmana till gott och förbjuda från ont. Och om du gör det här kommer du få folk emot dig. Vilket kräver att du har tålamod. Annars kommer du att ge upp. Du kan inte ge upp, utan du måste fortsätta att ha tålamod tills det att du dör. Och Sheikhen säger här att tålamod kan delas in i tre kategorier. Det första är att man är tålmodig i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Man ger inte upp. Och det här är något som är väldigt viktigt. Man klarar av att be en dag, två dagar. Men klarar du av att be hela livet? Att gå upp 5 gånger om dagen. Alltså gå upp till fajr varje dag under hela ditt liv. Att be alla bönerna på dess tid under hela ditt liv. Det här kräver tålamod. Att man inte ger upp och säger, jag pallar inte. Så det krävs tålamod för att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. För att kunna fasta. Det är sabr. Och därför har det nämnts i hadithen att fastans belöning är oändlig. Och Allah nämner i Koranen att de tålmodiga får en oändlig belöning. För fastan har med tålamod att göra. Och den andra formen av tålamod är att man är tålmodig och inte faller in i synder. Man avhåller sig från synder. Och det här är också en viktig del. Man kanske håller sig borta från en synd en gång, två gånger, tre gånger. Men att göra det hela livet kräver tålamod. Att alltid avstå från det som är haram kräver tålamod. kräver en slags jihad, att du strävar mot de onda lustarna som kan finnas i människan. Och den tredje kategorin av tålamod är att man är tålmodig i att acceptera ödet, gällande ödet. Om du drabbas av motgångar så är du tålmodig. Du vet att det här är från Allah subhanahu wa ta'ala. Jag får belöning. Om någon har dött, du säger inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Jag tackar Allah i alla situationer. Det kräver också tålamod. Att man inte börjar att motsäga sig. Varför? Eller liksom gå emot Allah. Och säga varför har du gjort si och så? Det är orättvist och sånt. Det här är haram. Det är inte tillåtet. Utan Allah bestämmer vad han vill och han gör vad han vill. Han äger allting på jorden. Han tar vad han vill och han ger vad han vill. Punkt slut. Och acceptera allting som Allah har bestämt. Så allt det här kräver tålamod. Och sen säger Sheikh Saadi en fin sak här. Då han då säger att med de två första egenskaperna så kompletterar människan sig själv. Vilka är de två första? Fyra egenskaper. Kom igen. Att tro och göra goda gärningar. Med dessa två kompletterar man sig själv. Och med de två sista kompletterar man andra. Och vilka är de två sista? Att uppmana med sanning och att uppmana med tålamod. Och tillsammans med dessa fyra egenskaper så har personen räddat sig själv från al-khusran, från förgörelse, från att vara en förlorare, och har fått den stora segern, vilket är att få gå in i paradiset. Och den här suran är väldigt viktig och väldigt stor. Imam Shafi'i, han sa: "Law tadabbara an-nas hadhihi sura lawasi'athum." Om folk bara skulle reflektera över den här suran så skulle det räcka för dem. Alltså som tankeställare. Och i vissa böcker nämns det att han säger om Allah endast skulle ha sänt ner den här suran så skulle det räcka. Men det är inte så han har sagt. Det som Ibn Kathir nämner är det här uttalandet. Om folk skulle reflektera över den här suran så skulle det räcka. Som tankeställare. Och Ibn Uthaymin nämner i förklaringen på det här uttalandet att meningen här är inte att den här suran skulle räcka från resten av Koranen. Att alla bara sänder ner surat al-Asr och folk klarar sig till domedagen. Det är inte det som menas. Utan han menas att det här, eller denna sura, skulle räcka som en påminnelse för människan. För varje person som är aqil, som är intellekt, som är förståndig. Om han vet att han är en förlorare, om han inte uppfyller dessa fyra egenskaper, så kommer han att sträva efter att uppfylla dessa fyra egenskaper för att på så sätt rädda sig själv från att vara en förlorare. Det är det som menas med detta uttalande från Imam Shafi'i, rahimahullah. Och det har berättats i en hadith, eller en athar från Tabarani, att om två sahaba möttes så brukar de inte separera, eller vad kan man säga, liksom skiljas åt förrän en av dem, eller förrän de hade läst surat al-Asr till varandra. Och sen så gav de varandra salam och gick. Och denna athar säger Sheikh Albani att den är autentisk. Och nämner sen efteråt att ett sånt här agerande måste vara baserat på någonting de har fått från profeten Muhammed s.a.w. Det är ingenting de skulle hitta på själva. Att alltid läsa surat al-Asr. Så det verkar som att Sheikhen säger att det här är marfo. Det är någonting som tillskrivs profeten Muhammed a.s.w. Att när man träffas så kan man, innan man skiljs åt, läsa surat al-Asr. En annan sak som också kan vara värt att nämna här är att då Ibn al-Qayyim rahimahullah i hans bok Zad al-Ma'ad talar om jihads nivåer. Han nämner att jihad har olika nivåer. Han nämner fyra grundnivåer, och sen från dessa kommer det sammanlagt 16 nivåer av jihad ungefär. Och det är just de här fyra han nämner. Al-Iman, al-Ilm, al-Amal, al-Tawasi bil-Haq, al-Tawasi bil-Sabr. Det är de här fyra som Sheikhen nämner. Tro eller kunskap, att göra goda gärningar, att påbörja det goda och att ha tålamod. Och sen kommer det olika andra förgreningar från denna uppdelning. Så den här suran är väldigt rik och omfattar mycket, mycket kunskap. Nästa sura är surat al-Humaza. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Wailun li kulli humazatin lumaza. Ett hårt straff ska möta varje baktalare och felfinnare. Ordet wail betyder här ett hårt straff. Och det är en stark varning till de här människorna. Vissa säger att wail betyder en dal i helvetet, men det finns inget autentiskt vad jag vet. Utan wail betyder generellt ett hårt straff. Ska möta varje baktalare och felfinnare. Humaza lumaza. Ay alladhi yahmizu an-nas bi fi'lihi wa yalzimuhum bi qawlihi. Sheikh Sa'di, han säger här att al-humaza är den som typ man kan kalla det för, han baktalar folk med att peka och göra indikationer. Medans den andra är personen som baktalar dem med sitt tal. Han säger då al-hammaz är den som kritiserar folk genom att peka och baktala folk genom att peka på dem. Eller göra grimaser. Man kan också baktala på det sättet. Om du går förbi någon tjock så gör man en gest sådär. Liksom att kolla vilken stor mage han har. Eller stor rumpa och så vidare. Allt det här är att baktala. Även om du bara gör sådär med handen. Det räknas som att du baktalar den här personen. Eller att du pekar och blinkar och håller på och lipar och sånt där. Det faller också in under detta. Och al-lummaz och al-lammaz, det är den som kritiserar dem eller som baktalar dem med sitt tal. Och det här är någonting mycket farligt i islam. Att baktala människor, vare sig det är med handen, munnen eller med tal. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِحْتُمُ. Baktala inte varandra. Skulle ni vilja äta eran broders självdöda kött, självklart kommer ni hata det. Eller skulle ni hata det? Surat al-Hujurat. Allah förbjuder starkt i den här versen att man baktalar sina bröder. Och han jämför här baktalandet av sin broder med att äta hans självdöda kött. Och det nämns i tafsir, yani fakarehtumu, att ni skulle sannoliken hata det. Hur mycket skulle ni vilja sitta och börja äta från er broders döda kött? Som är ruttet och kanske fullt med maskar. Är det någon som skulle vilja göra det? Lika äckligt är det att baktala honom. Tayyib, vad är baktal för någonting? Baktal är att du nämner din broder med det som han inte tycker om. I hans frånvaro. Du beskriver och nämner din broder eller syster med det som han eller hon inte tycker om i din frånvaro. Profeten alaihi salam, han sa: ska jag berätta för er vad el-riba, baktal, är för någonting? Och då så sa de: eller vet ni vad el-baktal är? Han sa, då så sa sahaba: Allah och hans sändebud vet bäst. Han sa: baktal är att du nämner din broder med det som han inte tycker om. Och då så sa en av sahaba: men om det som jag säger stämmer om min broder? Och då så sa profeten som svar på detta, alaihi salam: om det som du säger stämmer så har du baktalat honom. Och om det inte stämmer så har du förtalat honom. Och den hadith är autentisk. Och den finns i Sahih Muslim. Så baktal är att man nämner sin bror och syster, alltså muslim. Det finns ingen baktal på kuffar. Men generellt muslimen talar bara gott. Att man nämner sin broder eller syster med någonting som personen hatar eller ogillar i dess frånvaro. Även om det stämmer. Så man ska akta sig för att baktala. Och det har också nämnts i en hadith i Bukhari att profeten alaihi salam, han sa: la yadkhulul janna qattat. Att den som baktalar kommer inte gå in i paradiset. Och natten då han togs upp på himlafärden, så togs han förbi ett folk som hade kopparnaglar som stod och rev sig själv i ansiktet och på bröstkorgarna. Så han frågade Jibril: vilka är dessa människor? Och då så sa Jibril: det är de som äter folks kött och baktalar folk i deras heder. Ni anklagar folk gällande deras heder. Och att äta folks kött menas här med att de baktalar folk. Så fick de för straff i Barzach. Alltså när de väntar på domedagen. Att de står och river sig själv med koppar, naglar i ansiktet och på bröstkorgen. Allah skydda oss från detta. Sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala en till egenskap av dessa människor. Alladhi jama'a malan wa 'addada. Som samlat massor med pengar och hållit räkning på dem. Inom parentes, i sin girighet och snålhet. En annan egenskap av de människorna som Allah starkt kritiserar och varnar med att de ska få ett hårt straff. De baktalar och de är giriga och snåla. De tänker bara på att samla på sig pengar. De bryr sig inte om det, halal eller haram. Och de delar inte med sig till de fattiga. Och det är en egenskap som vissa rika har. De räknar sina pengar morgon och kväll. Även fast han vet att han inte har stoppat några nya pengar. Han tycker om att sitta och räkna sina pengar. Och tror att dessa pengar ska ge honom ett evigt liv. Yahsabu anna malahu akhlada. Han tror att hans pengar har gett honom ett evigt liv i denna värld. Så säger Allah kalla. Nej, så är inte fallet. Du kommer inte att få ett evigt liv på grund av att du är miljonär. La yumbadanna fil hutama. Han kommer att slängas i al-hutama. Och al-hutama är ett av helvetets namn som betonar att krossa. Eftersom att den krossar sina invånare. Helvetet krossar och förgör dess invånare. Wa ma adraka ma al-hutama. Och vad ska få dig att inse vad al-hutama är? Narullahi al-muqada. Det är Allahs flammande eld. Elden som består av stenar och människor. Allati tattalu ala al-af'ida. Som bränner ända in i dess invånares hjärtan. Elden är så varm att den äter upp folks kroppar tills det att den når in till hjärtat. Och sen, som alla nämner i Koranen, så får de nytt skinn. Så att de får straffas om och om och om igen. Innaha alayhi mu'sada. Den kommer säkerligen att vara sluten kring dem. Fi amadin mumaddada. I den finns utspridda pelare. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att elden, inte bara det att den är otroligt varm som vi har gått igenom innan, utan de är fast i elden. Och det finns ingen chans att komma ut. Mu'sada. De är omslutna av elden från alla håll. Fi amadin mumaddada. Och här finns det två olika tafsir. Antingen att det finns pelare av eld inne i själva elden som alla straffar folk med. Eller att dörrarna till helvetet är slutna med pelare från utsidan. När alla har gått in i helvetet så förseglar man helvetet med hårda dörrar. Och sen stänger man dem med långa pelare på utsidan så att det är helt omöjligt att komma ut. Som Allah säger, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Att varje gång de försöker ta sig ut så kommer de att tas tillbaka. Och det här nämner Ibn Uthaymin, att det här är också för att öka deras straff. Att de klättrar och klättrar och klättrar och tror att de kan komma ut och sen så dras de tillbaka och straffas igen. Och det kommer att krossa dem ännu mer och göra dem ännu mer sorgsna i sitt straff. Man säger, vad kan vara värre än till exempel, man kan föreställa sig att vara instängd i en brinnande bil. Och du vet att det är omöjligt att komma ut. Det är någonting som gör människan väldigt, väldigt. Om du har hopp om att få komma ut, ja, nej, det är lättare. Men om du vet att det är helt omöjligt att komma ut, du bara straffas om och om och om igen. A'udhu billahi min dhalik. Så Allah subhanahu wa ta'ala varnar oss i den här suran från att vara som dessa människor. Som baktalar folk och är snåla, inte delar med sig och bara tänker på sig själv. Allah varnar oss i denna sura från dessa fula egenskaper. Sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala i nästa sura, surat al-fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Har du, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, inte fått veta hur din herre handskades med elefantens folk? I den här suran tilltalar Allah också folket i Mekka att det var en välsignelse, ni'ma, att Allah subhanahu wa ta'ala räddade dem, och ett mirakel som de fick se. Och det här miraklet skedde samma år som profeten Muhammed a.s. föddes. Det kallas för Amul Fil, året elefantens år. Så Allah tilltalar här kuffar i Mekka att har ni inte sett hur en herre handskades med elefantens folk? Och den här händelsen som vi kommer nämna är också min ihrasat. Det är svårt ord, vad kan man säga? Det är någonting som föregår ett profetskap, indikerar att en profet kommer komma, någonting stort kommer komma. Vem var det som försökte förstöra Kaaba? Det var Abraha. Och han var kristen. Och vad var de i Mekka? De var mushrikin. Vilken är värst? Mushrikin. Men ändå så hjälpte alla vem? Mushrikin. Varför? Jo, för att Kaaba skulle stå kvar och en profet skulle komma och rena den från alla statyer. Och komma och etablera den här sanna religionen. Och därför han gav dem seger. Så det skulle vara tankeställare till kuffar också. Och det finns här en berättelse. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Alam yaj'al kaydahum fi tadlil." Gjorde han inte deras onda planer vilseledd? "Wa arsala 'alayhim tayran babil." Och han skickade svärmar av fåglar i följd mot dem. "Tarmihim bi hijaratin min sijjil." Som slängde hårda lerstenar över dem. "Faj'alahum ka'asfin ma'kul." Då lät han dem bli som rester av uppäten säd. Det finns här en berättelse, och det var att folk förr i tiden brukade göra hajj efter profeten Ibrahims religion, islam. Folk gjorde hajj även på mushrikins tid, men man hade börjat dyrka statyer och blivit avgudadyrkare och så vidare. Men hajj fanns. Så Mekka var ett centrum där folk samlades. Många handelsmän kom dit. Och man tjänade mycket pengar. Och det fanns en ledare i Yemen som hette Abraha. Han kallas för Abraha al-Ashram. Abu Yaksum, hans kung. Den här mannen ville göra Najashi glad, som befann sig i Etiopien. Habasha, som var en kristen kung. Så han ville bygga en jättestor kyrka som skulle liksom knäcka Mekka, kan man säga, och dra folk till sig. Och kallade folk till att göra hajj till den här nya kyrkan. Så han byggde en jättestor och vacker kyrka. Jättestor slagen. Men när araberna fick höra om det här blev de jättearga. Så vissa som var eller åkte till Yemen gick in där och gjorde sina behov, toalettbehov. Och vissa, eller man säger att de till och med smetade en massa smuts på väggen och så vidare. Och andra riwaya säger att de eldade upp hela stället. Vissa ungdomar eldade upp hela stället. Så när kungen, eller den här ledaren fick höra om det här, blev han jättearg. Och samlade den här armén med elefanter. Och det sägs olika att de var 6 eller 8 eller 12 och så vidare. Och att det var en jättestor, enorm elefant som han hade, som skulle leda det hela, som kallas för Mahmud. Och att de då skulle, varför var det elefanten? De nämner också för att jo, han ville riva Kaaba. Och elefanter är väldigt effektiva. Du kommer dit, du sätter kedjor runt väggarna och elefanterna bara går och allting faller isär. Eller hur? Vilka djur är starkare än elefanterna och större än elefanten? Och araberna känner inte till elefanterna. Alltså de har ju hört om elefanterna, men de har aldrig liksom, de har inga elefanter i arméer, så de kunde inte stå emot den här armén. Så armén red tills de kom till ett ställe utanför Mekka. som heter El Mughammas. Och där stannade elefanterna upp. Det var utanför Mekka. De vägrade att gå framåt mot Mekka. Och de verkligen försökte. Det nämns i vissa riwaya att de stack dem med pilar och allting. Bara slog dem för att de skulle gå. De vägrade att gå framåt. Och de vände sig om mot Yemen, så sprang de. Inte bara gick, de sprang. Samma sak om de vände sig mot Sham eller mot andra hållet, så gick de också. Men så fort de vände dem mot Mekka så satte de sig ner. Så de var där länge och försökte få elefanterna att gå framåt, men de vägrade. Och då skickade Allah subhanahu wa ta'ala svärmar av fåglar. Och varje fågel, det nämns också av Qatad, att de här fåglarna var vita. Och de hade med sig tre stenar. Varje fågel hade tre stenar. En i näbben och två i varsin klo. Och att stenarna var då av torkad lera, hård lera. Och vissa säger att de var lika stora som en kikärta. Och att de slängde de här stenarna på elefanterna och soldaterna. Och att alla dog. Förutom den här mannen, Abraha, som började ge sig tillbaka till Yemen. Men på vägen dit så föll hans kropp isär bit efter bit. Alltså skinnet bara ramla av. Och han hann komma fram till Yemen och berätta för hans folk vad som hade hänt. Och så fort han berättade så dog han. Varför? För det ska vara en äja. Det ska vara tecken för folk. Att Allah subhanahu wa ta'ala skyddade den här staden från Al-Qaid, från deras onda planer. Så Allah skyddade Mekka. Och gjorde det här folket ka'asfim ma'kul, och lät dem bli som rester av uppäten säd. Alltså man såg ingenting av dem. Det var bara som säd som djuren ätit på, och resterna bara ligger kvar. Ingenting fanns kvar. Och sen har det nämnts i vissa tafsir om hur de här fåglarna var och så vidare, men det finns ingenting autentiskt. Det som finns är att de var vita, men sen att de skulle vara otroligt stora och ha som kamelhalsar och sånt. Allahu alam, det här finns ingenting autentiskt berättat. Men det är i alla fall ett mirakel från Allah subhanahu wa ta'ala. Så sammanfattningen av den här suran är att Allah subhanahu wa ta'ala berättar om vad han gjorde med folket, elefantens folk. Och att deras planer vändes mot dem själva. Och så här går det för alla som vill förstöra sanningen. Allah kommer vända deras planer mot dem själva. Och Allah subhanahu wa ta'ala skyddade här Al-Kaaba från elefanterna. Men innan domedagen så kommer Allah att tillåta, det kommer då finnas en man från Al-Habasha som kommer att komma och förstöra Kaaba sten för sten tills den blir ett med jorden. Varför? För han säger att när Allah subhanahu wa ta'ala skickade fåglarna mot elefanterna, så var det innan det att profeten sallallahu alaihi wasallam kom. För att huset ska stå kvar och religionen ska etableras. Men vad gäller akhirus zaman, precis innan domedagen, då kommer folket som bor runt Kaaba har struntat helt och hållet i Kaaba. Alltså folket av Mekka kommer bli onda och kommer inte bry sig om Kaaba. Kommer bara synda och så vidare. Och då kommer Allah subhanahu wa ta'ala tillåta den här mannen att förstöra Kaaba. Tills inte finns någonting kvar. Därför måste folket av Mekka akta sig för att synda, säger sheikhen. Och speciellt stora synder. Så att de själva inte med de här synderna vanärar Al-Kaaba. Och det här då blir en anledning till att Allah låter den här mannen komma och förstöra Kaaba. För om det inte finns någon som bryr sig om Kaaba, de vanärar den och inte dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala vid Al-Kaaba, så straffas de. Wallahu ta'ala alamu sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.